Och många av de här cyberattackerna står och faller med just det här. Att folk inte stannar upp och tänker, vänta, försöker det här lura mig? Och det är precis det som jag kämpar för idag. Och kommer fortsätta kämpa för, förmodligen resten av mitt liv. Och det är att jag vill att människor ska kunna bygga upp sitt kritiska tänkande på riktigt. Inte bara mot hackers, men också mot andra system som försöker lura oss.
Du har lyssnat på Verkligheten. Jag heter Alice Edwards. Ljudmix av Astrid Anka Krona. Och producent var Gustav Asplund.
Och har du själv en berättelse ur verkligheten om en avgörande händelse i ditt liv, så kan nästa Verkligheten handla om dig. Varje tisdag släpper vi ett nytt avsnitt som podd. In och lyssna på det senaste eller bläddra bland flera tusen berättelser direkt ur verkligheten. Sök bara på Verkligheten i P3 så hittar du oss. Verkligheten görs av Filt för Sveriges Radio.
Efter nyheterna en timme P1 Kultur. Klockan är 3.
I USA har president Trump nu skrivit under en presidentorder som stoppar utländska studenter vid Harvard-universitetet att få visum. Och från måndag får medborgare från 12 länder inte längre resa in i USA. Trump säger att USA inte kan släppa in människor som inte går att kontrollera ordentligt.
Very simply, we cannot have open migration from any country where we cannot safely and reliably vet and screen those who seek to enter the United States.
Här i Sverige väntas regeringen fatta beslut om att gödsla mer skog för att träden ska växa snabbare. Samtidigt så varnar forskare för att ökad gödsling också kan leda till problem. Hjalmar Laudon är professor i skogslandskapets biogeokemi vid Sveriges lantbruksuniversitet.
Det kan få konsekvenser för känsligheten mot stormar, mot torka. Och att staten ska kunna subventionera gödsling på väldigt stora arealer, det kan slå bak ut och få motsatseffekter.
I granskogen utanför Umeå visar Hjalmar Laudon vad som händer med granar som har fått mycket gödsel under många år.
Väldigt höga och stora. Det är också väldigt mycket mer döda träd som ligger här. De behöver ju inte lägga lika mycket resurser på att bygga ut ett stort rotsystem. Därför det finns så mycket näring. Då kan de lättare blåsa omkull.
Skogsstyrelsen har på regeringens uppdrag tagit fram ett förslag om att 3 miljoner hektar skogsmark kan gödslas. Det motsvarar en yta större än Småland. Landsbygdsministern Peter Kullgren skriver att regeringen värnar om skogsnäringens konkurrenskraft och att det är av stor vikt att öka tillväxten i skogen.
Rapporterade Magdalena Martinsson. En ung kvinna knivskars utomhus i Lysekil strax efter midnatt. En man grevs vid platsen. Kvinnans skadeläge är oklart. Ekots nyheter i studion, Mats Karlsson Lennart.
P1, Sveriges Radio.
Strax P1 Kultur som tittar närmare på författaren Miranda Julys roman Alla fyra på längden och på tvären. Men först något om vad som händer på lördag här i P1.
Sälar som knorrar. Och fiskläten. Veckans naturmorgon handlar om hur det låter under vattenytan. Och om problematiskt buller. Från oss människor.
Vi har haft mätningar vid Norra Midsjöbanken som ligger söder om Gotland. Och där har vi inte en enda tyst minut.
Naturmorgon på lördag klockan 6:10.
Och den som inte känner sig som en early bird lördag morgon vid 6-tiden, den kan lyssna på Naturmorgon i efterhand i vår app Sveriges Radio Play. Klockan har passerat 3, natt mot torsdag. Här är P1 Kultur.
Välkomna nu till P1 Kultur idag från Radiohuset i Stockholm med mig, Tella Jonsson. Om en bioaktuell dokumentär från Ryssland i skuggan av anfallskriget mot Ukraina. Vad gör man som lärare på ett vanligt gymnasium i en småstad när man plötsligt blir tillsagd att undervisa sina elever i statens krigspropaganda? Vi ska prata om den otroliga historien som snart börjar visas i Sverige under titeln Mr. Nobody against Putin. Fredrik Wadström är med oss lite senare. Och så ett fenomen i bokform. Den nya, vad ska man säga, amerikanska vänskaps-, sex-, dans- och klimakteriebibeln alla fyra av multikonstnären Miranda July. Det blir strax ett långt kritiksamtal om denna roman som har fått kvinnor att både skilja sig från sina män och starta samtalsgrupper om liv, lust och begär. Ja, författaren, filmskaparen och konstnären Miranda Julys succéroman All Fours slog i fjol ner som en dansande, gruppchattande bomb i kärnfamiljen. Och nu har den kommit i svensk översättning, alla fyra alltså, översatt av Magdalena Sörensen. Så här lät det när Miranda July gästade Desi Lidditch i talkshowen The Daily Show när boken just hade kommit ut i USA.
I am so happy that you're here. I loved your book. And then I got to that point where I only had like 20 pages left and I started to panic that it was almost over. So I saved the rest for Mother's Day.
Oh, perfect.
And I locked myself in the bathroom. Give us the synopsis of the book.
It's really for every woman who's aging and has secret desires and anxieties about those desires and is wondering what's going on with her body and her marriage and just her whole self.
Yeah.
I mean, I don't know what you were doing there in the bathroom. But I wrote it for you.
Ja, den här boken är till dig, kvinna, som gör saker i ditt badrum, vad det nu är du gör där. Alla fyra av Miranda July, som vi hörde prata här, var en av 2024 års mest omtalade böcker i USA. Nominerad till The National Book Award och en bästsäljare i både USA och Storbritannien. Och nu finns den på svenska. Och jag har fått sällskap av våra litteraturkritiker Lina Kalmteg som sitter mitt emot mig här i studion. Hej!
Hej!
Och hej också till Karin Arbsjö som är med från studion i Malmö. Hej Karin!
Hallå, hej!
Jag börjar med dig Karin, hur stötte du på det här fenomenet alla fyra, denna bok?
Ja, men jag hörde först talas om den förra året av en kompis som började skicka meddelanden till mig, ganska liksom exalterad. Har du hört om den här boken? Det verkar som att folk, det har startat en massa chattgrupper. Nu ska det vara något möte i Köpenhamn för folk som har läst den här och liksom verkligen så där. Och så frågade jag så här, ja men vad är det för bok? Hur är den? Och då sa hon, nej men jag kommer absolut inte läsa den. För att det visade sig att hon hade en väninna som hade skilt sig från sin man efter att ha läst den här boken. Och så man kan säga att det började med att jag blev varnad för den.
Okej, läs inte den här boken om du vill fortsätta leva i en heterosexuell parrelation.
Ja, men precis.
Du då, Lina, vad var din relation?
Spännande, den behöver en varning i den här boken. Ja, alltså lite liknande ska jag säga. Jag började höra talas, jag kände till Miranda July väl sen innan. Och började jag höra talas om den här boken förra sommaren var ju, den kom ju precis. Och då var det många som läste den på engelska i Sverige. Så det var ju samtal både här men också att man hörde liksom i amerikanska poddar och sådär samtal om den. Och man blir lite nyfiken när man hör, när de överraskande säger att det är liksom en bok om förklimakteriet som har blivit årets samtalsämne i litterära världen. Då undrar man ju lite vad det är för slags bok. Och sen så kände jag mig väl kanske ganska mycket som målgrupp. Jag tycker att förklimakteriet trendar lite grann runt omkring mig. Och började då, så fort jag själv började läsa den faktiskt direkt också känna så här, jag måste prata med mina vänner om det här. För det är en bok som verkligen ska, ja, göra att man vill ha samtal. Så att jag började få ihop till en bokcirkel redan innan jag hade kanske läst 25 sidor. Sen rann det där lite ut i sanden, men sen har vi haft lite kontakt om den och kanske att jag också tappade lite det, att det kanske inte bara var just förklimakteriet vi skulle träffas och prata om. Det finns ju väldigt mycket mer.
Ja, vi ska strax gå djupare in i den här nya romanen och tematiken, eller just tematikerna som den har. Men du Lina, du har ju faktiskt, du var inne på att du är bekant med Miranda Julys verk sedan tidigare. Du har faktiskt också varit hemma hos henne i Los Angeles för några år sedan. Hur skulle du beskriva henne som konstnär och som person som du träffade?
Ja, precis. Jag träffade henne när hennes första roman, The First Bad Man, kom ut 2015 på svenska. Och strax innan då på engelska. Ska jag också säga, i hennes studio i Echo Park i östra Los Angeles. Och det finns ändå kopplingar till den här boken kring det också. För att det är där hon sen... hon flyttade dit sen när det hänt
absolut,
mycket
i hennes eget liv. Det utspelar sig i många nyckelscener i någon sorts garage- som är precis. Ett arbetsrum och ett liksom gömställe för den här personen.
Men man kan ju säga kort vad hon har gjort för den här romanen, så har hon ju blivit något slags, alltså det här är ett nytt genombrott, men hon fick ju ett genombrott med indiefilmen Me and You and Everyone We Know som kom 2005, som också fick en hel del priser. Där spelade hon också själv, hon är även skådespelare i sina filmer. Och det var någon slags sökande, drömmande konstnärssjäl som försöker bli tillsammans med en skoförsäljare. Och redan där kan man säga att hon grundlade det som vi också märker i den här romanen, någon slags excentrisk konstighet kan man väl säga. Det hade hon också gjort tidigare då i sina konstperformance, men det kommer man att känna igen.
Ja, jag tror vi faktiskt har ett klipp från just den där filmen Me and You and Everyone We Know som visades i Cannes till och med tror jag det året 2005. Här har vi ett klipp just där hon springer i kapp den här skoförsäljaren som hon har flirtat med.
So at the end of the next block we'll separate. At Tyrone Street.
Yeah, the Iceland sign is halfway.
Iceland is, it's kind of like that point in a relationship, you know, where you suddenly realize it's not going to last forever. You know, you can see the end in sight.
Yeah, but we're not even there yet. We're still at the good part. We're not even sick of each other yet.
I'm not sick of you at all.
Precis, de två personer som går på gatan och gatskyltarna och avstånden mellan kvarteren och så blir som hållpunkter i en mänsklig relation. De skapar en väldigt speciell stämning. Men romanen Alla fyra då, ska vi dra lite hur den drar igång. Det är en 45-årig konstnär, inte helt olik författaren Miranda July själv. Det är mycket referenser till en debut och ett genombrott för en tid sedan. Och mycket referenser också till så här tjockt, lockigt hår som brukar vara något man pratar om med hennes utseende. Men berättar jaget i boken lever ett familjeliv i Los Angeles med en man och 7-årigt barn. Och hon har fått, ni får fylla i sen här, men hon har fått en oväntad summa pengar i royalty för att hennes text har använts i en whiskyreklam. Och hon bestämmer sig då för att de här pengarna ska jag spendera på mig själv, en egen resa till New York, bort från familjen. Och så ger hon sig iväg. Karin Arbsjö, vad händer sen?
Ja, man kanske ska börja med att bara lägga till också att hon är ju inte lycklig i sin relation med sin man. Hon beskriver det som att de kommer liksom inte riktigt nära varandra. De är i ett slags låst läge. Hon beskriver det som att de är som två diplomater som försöker förgifta varandra. Båda är jättetörstiga. Båda väntar på att den andra ska dricka först. Alltså det, och i det här låsta läget som hon har i sin relation så ingår det liksom att mannen har på ett sätt utmanat henne i att klara av det här, att hon ska köra över hela USA från LA till New York. Han menar att hon är inte en person som klarar av att göra den typen av liksom monoton uppgift. Hon är så explosiv och impulsiv och liksom vill alltid kasta sig över nya, snabba grejer. Sådär.
Just det, hon har tänkt flyga först.
Ja,
en vanlig flight till New York, men hon bestämmer sig för att köra bil. Ja.
Hon vill bevisa för honom att hon klarar av att göra en sån sak själv, kan man säga. Så hon planerar den här resan väldigt noga. Men sen när hon har kört i sådär en halvtimme så kommer hon på att jag måste nog svänga av, jag måste nog tanka, jag måste nog käka lunch, och sen så hamnar hon liksom på motsatt riktning på motorvägen, så hon börjar liksom åka tillbaka, och då tänker hon, jag får nog ta in på ett motell här, jag måste nog vila. Och på det här motellet som ligger typ en halvtimme hem från hennes hem i den lilla staden Monrovia blir det sen så att hon stannar kvar hela den här tiden när hon skulle ha varit på den här resan i New York, men hon måste upprätthålla, hon måste låtsas att hon är i New York för sin man och sitt barn.
Ja, det är en utflippning som, tänker jag, sker nästan direkt när hon börjar liksom, när hon inte ger sig iväg därifrån sen, hon blir kvar. Jag upplevde det som en sten som bara börjar rulla liksom snabbare och snabbare.
Precis. Väldigt snabbt så händer det ju väldigt konstiga saker. Hon får en idé att det här fula hotellrummet, det ska hon låta inreda så att det blir liksom hennes dröm. Hon har en konstnärlig vision, så hon anlitar en inredningsfirma och lägger otroligt mycket pengar på att göra om det här rummet. Och sen så har hon ju också fått syn på och träffat en ung man som hon blir väldigt kär i, kan man säga.
Som är gift med den här inredaren, kan vi tillägga, för att göra allting ännu mer komplicerat. Förklara för hur komplicerat det är.
Precis.
Ja, precis. Det är som en liten stad också där människor känner varandra. Och de inredningsarkitekten som ska inreda rummet är gift med. Eller är de gifta eller ska de gifta sig? Nej, de är nygifta. Just det. Och han, den här unga mannen som hon blir liksom förälskad i och besatt av på något sätt. Han är biluthyrare, va?
Och dansare.
Och dansare. Precis. Den här boken har redan av många kritiker beskrivits då som en klimakterieroman eller en bok om förklimakteriet. Vad säger ni om det? Vill du börja, Lina?
Ja, men jag tycker det är intressant eftersom jag själv läste den med de förväntningarna. Det verkar vara, alltså, det är verkligen så den har. Det var väl någon som sa den någon gång att det är den första stora klimakterieromanen. Ungefär som The Great American Novel, och här kommer den första stora klimakterieromanen. Så det är något stort. Men jag tycker verkligen att det är klart att den handlar om det. Och kanske utgångspunkten på något vis är det här, den brytpunkten. Om du jämför med böcker som handlar om puberteten och att du är någonstans. Det här är en kvinna mitt i livet som säger. Och det, alltså, om man har förväntningar på att det skulle vara förklimakteriet, så tänker man att det skulle kunna bli ganska trist litteratur, och andra sidan ganska platt och bara handla om en massa svallningar och andra tråkiga symptom. Men det är ju en utgångspunkt för att sen handla om så väldigt mycket mer. Det är kanske det som också gör att det når så många, för det finns väldigt många trådar för alla här att ta tag i den här romanen. Så det är inte bara så att om man känner att man vill fundera på förklimakteriet ska man läsa den här. Så det tycker jag är lite så här, det är också att på ett sätt förminska den, även om det inte är så bara att skriva en roman om det. Det finns så mycket mer bara.
Vad säger du, Karin?
Ja, men å andra sidan så liksom tycker jag att hon, ja, det här med att förhålla sig till hormoner som drivkraft, det kan ju låta både tråkigt och sen så är det också lite svårnavigerat som kvinna om man samtidigt vill få vara liksom en heltänkande person som har en agens och så här. Man kan lätt landa i att det låter som att det ska vara väldigt så här konservativt och förutsägbart. Men jag tycker att hon förhåller sig till det här på ett förutsättningslöst sätt som gör att det liksom blir intressant. Och jag tror delvis att det har att göra med hennes queera perspektiv. Nu råkar hon ju leva i en heterosexuell parrelation i början av boken. Men hon är ju en person som är bisexuell och har haft många olika typer av relationer. Och jag tror att det här liksom queera förhållningssättet öppnar upp för fler vinklar och nyanser. Och sen tycker jag huvudpersonen i boken ser det här fenomenet för klimakterier från så många olika positioner. Först har hon inte ens hört talas om det, bryr sig inte om det alls. Sen använder hon det som en påhittad förevändning inför sin man för att förklara varför hon är så konstig.
Hon ljuger ju väldigt mycket för sin man. Mer och mer successivt också. Mm. Inte bara under den här resan som hon sen företar sig, det börjar redan, som ni var inne på tidigare, precis, med den här diplomatin.
Men sen blir hon ju plötsligt så att säga diagnostiserad med att vara i förklimakteriet hos gynekologen och blir helt skräckslagen. Och där får man ju liksom följa med henne i känslan av att stå inför ett stup där liksom hela livet ska förändras, all sexlust ska försvinna. Och sen utan att spoila för mycket så utmynnar det ju liksom i ett annat förhållningssätt. Och man som hon leker lite med hur man som läsare följer med henne genom de här olika faserna. Så jag tycker liksom att man kan också tyckte också att hon själv i det här vi hörde, hon beskriver ju att det handlar om att vara i den här åldern. Det är ett stort tema i boken och det är ett intressant tema.
Och komma fram till om det där är ett stup eller inte, för det finns ju till och med bilder på den här grafen då med könshormoner under livets gång där man ser att för kvinnor så bara stupar det rakt ner vid 50. Så det är ju återkommande.
Precis, men sen försöker hon hitta den där bilden lite senare i boken och då ser den inte alls ut så. Det tyckte jag var ett roligt lur liksom. Men man kan säga att på ett sätt går ju liksom vägen till frihet genom kroppen i den här boken.
Ja, ska vi ta då, för en annan sak som har uppmärksammats väldigt mycket om den här romanen redan, det är ju sexskildringarna. Det är mycket sexscener i den och på ganska oväntade vis beskrivs sexet. Det börjar redan liksom med hennes väninna som hon för väldigt ingående samtal med om sex och relationer, i hur de beskriver sig själva som sexuella varelser. Och då beskriver, då berättar jaget sig själv som att hon är alltså hon befinner sig i sitt huvud när hon knullar istället för i sin kropp. Medan kompisen är precis tvärtom då. Hon är en mind-rooted fucker, eller body-rooted fucker heter det i den engelska versionen.
Ja, men det hon upptäcker ju i att hon själv också kan liksom vilja ha en annan persons kropp på ett sätt som hon inte har upplevt innan. Sex är ju en superviktig drivkraft i boken som liksom för handlingen framåt hela tiden. Och det är ju väldigt lite liksom penetrerande parsex och väldigt mycket onani, fantasier. Det är ju väldigt mycket vad som pågår i hennes huvud, även om hon liksom kanske överskrider den här uppdelningen tankestyrd och kroppsstyrd sex då, som du beskrev.
Och det är det hon försöker på något vis få till, hur man får ihop det. För det är också mycket där med dans och det handlar om att få ihop kroppsligheten och intellektet väldigt mycket. Det tycker jag hon skildrar suveränt faktiskt. Just den, att man kan antingen vara alldeles för mycket upp i sitt huvud eller kanske bara kropp. Men just att få ihop det där, det är ju det hon rätt mycket söker. Så läser jag i alla fall jag den.
Mm. Men jag tycker det är väldigt ohämmat och kul och liksom oväntat, och det är... Det sexiga blandas ihop med saker som är väldigt så här... Ja, men när hon fantiserar om den här unge killen då, som hon har blivit besatt av, så fantiserar hon om att rida honom som en kutryggig gubbe på en utmattad ponny. Och så säger hon så här: jag ville äta hans dag, allt han hade gjort den dagen. Och sen när de väl möts så är det väldigt... väldigt liksom sexiga situationer, men på okonventionella sätt. Till exempel en lång tampongscen som väl har varit ganska omdiskuterad.
Ja, precis. Men det är också ganska typiskt, tycker jag, Miranda Julie, just det där att vad ska jag säga, det är inte fult sex, men det är liksom lite kantigt och lite avigt. Och det känns som hon också har ansträngt sig för att få sexscenen att framstå så. Så man ser lite det, hon gör ju såna här danser på Instagram. Det är någonting i de rörelserna jag känner igen därifrån som inte är det vanliga så här lite objektifierande dansen, utan det finns något annat där. Det tycker jag hon också får fram i de här sexscenerna i boken.
Mm. Och dansen, nu när vi är inne på det, den har ju också verkligen en viktig roll i den här boken. Och en sak jag tänkte på var att det är en ganska bra skildring av att upptäcka dans som konstart, som jag i alla fall själv kunde känna igen mig ganska mycket i, att det blev beskrivet på en ganska vardaglig nivå att dans för många människor från början kanske är någonting ganska pinsamt som man behöver konfrontera på något sätt innan man kan uppskatta det på allvar.
Jo, och också hur det är.
Och utöva det på allvar.
Ja, precis. Och hur de här också kanske först då lite trevande försiktiga rörelserna är också ett förhållningssätt till livet som man gör. Att man sen kan släppa lite på dem där. Och det är lite det handlar om hela tiden. Att kunna frigöra sina lustar på något vis på olika sätt. Och för sitt kreativa skapande som är också en del av det.
Den här killen som hon då lär känna och blir besatt av, han uppför en dans för henne vid ett tillfälle, och hon liksom bara tycker från början att det här är bara så pinsamt. Vad håller han på med? Och sen så vänds det där till någonting som hon själv då börjar
ta till sig.
Mm. Precis. Mm. Hörrni, vad tycker ni den här självhjälpsaspekten av boken som också har varit uppe mycket, vad tror ni den handlar om? Vad är det som gör att så många läsare har gått igång så här och på något sätt skridit till handling av den här boken? Vad säger du, Karin?
Den är väldigt generös i både hur hon liksom skildrar sin egen sexualitet, alla sina egna fantasier och föreställningar. Den har liksom många öppningar. Jag tycker det är kul att så många älskar den här boken, eftersom hon är ju också väldigt quirky och liksom konstig och knäpp. Det är roligt att en så liksom på ett sätt smal eller liksom udda huvudperson tilltalar så många. Men jag tror att det är just det finns en generositet liksom, och ja, jag tycker att det är en rik bok.
Ja, men jag tycker också att det är väldigt intressant att den verkar nå så brett också. För man skulle också kunna tänka sig att folk också skulle se den som någon slags, ja, men en privilegierad kvinna i LA som lever på sin konst och kan göra som hon vill. Bor i ett av så här superhipsterområde. Allting det där är ju inte hela världen som kan identifiera sig med. Så att man tycker att det bara handlar om någon slags upplyst hipsterklass i LA. Men när jag har läst reaktioner så verkar den ha nått alla sorters kvinnor i olika samhällsklasser och så där. Och det tycker jag är väldigt spännande, och det har nog att göra med det. Att, för det, alltså det är ändå alltid svårt att säga vad som gör att vissa romaner slår an det här nerv, och det är kanske lättare att se i efterhand, men alltså längre tillbaka. Men just det där att du säger att det finns en generositet, det är kanske också det att det finns, som jag sa innan, att många trådar. Det gör att man kan läsa den om att handla om att vara tillsammans med en yngre man. Det handlar också en hel del om att få ett dödfött barn som överlever. Det är trauma i boken. Det finns många olika sådana grejer också som kan göra att folk kan hitta sin bok. Det är också så här att det är ju en icke, alltså namngiven huvudperson. Och det tror jag också är lite projektionsyta. Det är lättare att peka på det där och känna att hon är jag. Tror att det är lite medvetet gjort faktiskt, för det känns som att hon har gjort henne lite till ja, den typen av projektionsyta för läsaren.
Lina, vad tror du att hon har haft, kan ha haft för litterära själv eller förebilder när hon skrev den här? Den har ju jämförts både med den här Erica Jongs Rädd att flyga från 70-talet och också Virginia Woolfs Ett eget rum.
Ja, precis. Jag tänker att mycket, alltså, det, även om inte hon medvetet har inspirerats av Erica Jongs där knapplösa knullet i Rädd att flyga, från den romanen från 1973 tror jag, så har ju Erica Jong banat väg för den här typen av berättelser om kvinnlig sexuell frigörelse. Så den finns ju ändå, det tror jag ändå varit viktigt, även om det var en kvinna. Hon var väl i Isadora Wing i Rädd att flyga, var väl i 30-årsåldern, och nu handlar det om någon som nästan är i 50-årsåldern. Så där tror jag är viktigt, givetvis ett eget rum. Det finns väldigt mycket av ett eget rum av Virginia Woolfs essä här, snart 100-årig essä, finns det verkligen att kvinnor ska hitta sitt eget rum på olika sätt. Då. Jag tror också att hon, vilket jag också såg, att hon har tackat den här Maggie Nelson, en annan amerikansk författare, har hon tackat i efterordet. Och hon skriver ju i sin Argonauterna, som också kom på svenska för några år sedan, väldigt mycket om att leva utanför normerna och ifrågasätta vad kärlek och kön egentligen är. Så det finns många sådana. Och hon har också en kompis som är nära, som jag gissar kan vara den här kompisen, nästan förebild i den här boken, Sheila Hetty, som är en kanadensisk författare som skrev en bok om moderskap för några år sedan. Och den var också, den är frågasatt om man ska bli mamma eller ej. Den tror jag också har säkert väckt hennes tankar, och säkert har hon har läst väl manus på den och så det finns många också, både samtida och långt tillbaka, som jag verkligen ser kopplingar till i den här romanen.
Jag tänkte också på Maggie Nelsons just Argonauterna. Den handlar ju mycket om att vara gravid, och där är det också liksom hormonerna. Men det också, skildras också som en liksom omvälvande, väldigt filosofiskt intressant upplevelse som tilltalade mig, och det, där finns det likheter med den här boken, tycker jag.
Men jag ska också säga, slå mig nu, att Erica Jong faktiskt också skrev en bok som hette något i stil med Fear of 50, tror jag. Rädd för att bli 50, alltså nederlålders biografi.
Jag såg också inne på förklimakteriet kanske. Eller
ja, men precis. Men jag tror att den här, den har ju inte den samma speciella skruvad intrig som ändå är storheten, tycker jag, med Miranda Julys alla verk. Att hon har det, att det är något som gör henne väldigt, väldigt unik.
Mm. Tack Lina Kalmtegg och Karin Arbsjö, kritiker på kulturredaktionen. Jag ska säga själv att det jag kanske minns bäst nu från boken är också de här skarpa iakttagelserna, konstiga iakttagelser om kvinnolivet i stort. Den här berättarens farmor Esther, som man får veta har hoppat från fönstret i klädd en sopsäck för att de ska slippa städa upp resterna av henne när hon då tar livet av sig. Och Miranda July lyckas på ett väldigt coolt sätt att dra en parallell till då kvinnors förmåga att obemärkt byta om inuti sina kläder. Ja, tack så mycket. Och när vi pratar om allt det här så tänkte vi att finns det svenska konstnärer som har inspirerats av Miranda July på något sätt? Och det finns det. Vi ska strax höra från en svensk konstnär som inspirerats av Miranda July, nämligen koreografen Gunilla Heilborn. Men jag tänkte bara jag skulle bjuda på ett litet klipp först från en performance som jag råkade få ett litet smakprov av på en så här, trailer för en retrospektiv som Miranda July hade i Milano i höstas. Och här står hon då, det är en gammal performance som hon gjort. Hon står på en scen mitt emot en annan person och mäter det fysiska avståndet mellan de två med hjälp av olika redskap då. En sopborste och en scanner med lock från 1990-talet. Hör på det här.
I could have fit a broom between us. Or a scanner with the lid open.
Ja, och nu så ska vi höra från Gunilla Heilborn, koreograf och regissör som länge har inspirerats och influerats faktiskt av Miranda Julys arbetssätt. Detta att bjuda in både vänner och främlingar i arbetsprocessen. Så här berättar hon för vår reporter William Thomas.
Jag tror att först så såg jag nog hennes långfilm. Och sen så fick jag genom ett radioprogram av Lotta Eriksson höra talas om hennes konstprojekt Learning to Love You More. Där hon och en kollega till henne hade lagt upp massa uppgifter på nätet på en sida. Så man kunde liksom göra de här uppgifterna. Det kunde vara fota under din säng, fota dina föräldrar när de kysser varandra. Det blev liksom en samling av människors hur de utförde de här uppgifterna. Och den boken tyckte jag var helt otroligt inspirerande. Och också det som de säger som jag tycker är så sant, att när man får en mer specifik uppgift så blir man på något sätt liksom fri. Du ska återskapa den här bilden och så har massa människor återskapat en bild och så är det liksom tusen olika varianter. Så det var så himla inspirerande tycker jag.
Hur har det tagit sig sitt uttryck liksom i ditt arbete då?
Ja, men jag tror att det rent praktiskt är just den här uppgiftsbaserade. Jag ger ofta uppgifter till de som medverkande som ska vara på scenen. Just det där att man använder det som ett arbetssätt i rummet.
Vad var det som var så inspirerande med det?
Nej, men jag tror att det finns någon enkelhet i det där med uppgifter. Och jag har också alltid på något sätt jobbat utifrån att man egentligen kan börja var som helst. Och sen under arbetets gång så hamnar man och säger det man vill säga. Men man kan använda olika typer av material. Och då kan det vara så att om man tänker för mycket, det måste vara det perfekta jag ska göra. Och vad ska det vara? Då kan man bli helt låst. Jag jobbade med 2020 ett projekt med en belgisk koreograf, Peter Ampe, som vi jobbade och sen slog corona till. Och då gjorde vi några av de här uppgifterna på håll då, utifrån den här hemsidan. Hon hade en uppgift där som var make an inspiring or encouraging banner, alltså en upplyftande sån här banner. Och då är den här föreställningen som till slut blev klar, men som bara jag kunde spela eftersom det var corona. Då hade vi en jättestor banderoll där det stod when in doubt, do nothing. Alltså, när du tvivlar, gör inget. Vilket jag tyckte var en toppen upplyftande banderoll. Men jag tror att det var någonting där. Det är något lekfullt också och opretentiöst. Och det är väl kanske känslan jag har för henne. Jag frågade en kompis idag som jobbat med mycket. Och han kan se lite likhet i att vi också jobbar väldigt mycket med så här vardagliga saker och att det ändå kan komma något ut av det, någon liksom en enkelhet, men att det ändå kan vara lite, och lite awkward men lite fiffigt så där. Kanske det finns en likhet där. Jag hoppas det.
Det sa koreografen och filmskaparen Gunilla Heilborn om Miranda July, som alltså varit en inspirationskälla för henne. Miranda som är aktuell med boken Alla fyra på svenska nu. William Thomas intervjuade. Nu är det P1 Kultur och dags för ett nytt ämne. På fredag är det svensk biopremiär för dokumentären Mr. Nobody Against Putin. Filmen handlar om en rysk gymnasielärare, Pavel Pasha Talankin, som på ett oväntat sätt lyckas dokumentera hur patriotisk propaganda förändrar tillvaron på skolorna i Ryssland efter den fullskaliga invasionen av Ukraina. Vi ska få höra mer om hur det här gick till strax, men vi ska börja med att lyssna på ett klipp ur filmen där läraren Pasha själv visar sitt rum på skolan. Hör på det här.
Det är kabinett, applåd demokratin. Во всем нашем недемократичном мире. Мало того, что я его практически никогда не закрываю, А если закрываю, то он открывается абсолютно любым ключом. А еще вот здесь у меня флаг.
Det här rummet är en plats för demokrati i vår odemokratiska värld. Eleverna kan komma in hit när de vill. Ja, filma flaggan, säger Pasha. Och det här är alltså den här blåvita flaggan som sitter på hans vägg. Antikrigsrörelsens flagga i Ryssland. En motståndshandling får man ju säga. Hej, Fredrik Wadström.
Hej, hej.
Kulturredaktionens och hela radions Rysslands expert och programledare också för radiokorrespondenterna Ryssland. Du har också sett den här filmen, Mr. Nobody Against Putin. Varför heter den så?
Jag uppfattar det som att det är en signal att vi inte ska tro att det här är en väldigt känd oppositionell figur, utan att vi redan i titeln får klart för oss att det här är en helt vanlig kille i en liten småstad i Uralområdet mitt inne i Ryssland. Och att han har lyckats få ut det här filmmaterialet till de här internationella filmarna i Danmark och Tjeckien och där filmen är producerad. Men att han själv inte har någon bakgrund egentligen i politisk aktivism på något organiserat sätt. Han är inte en del av Navalny-rörelsen och de här kända oppositionella kretsarna i Ryssland. Så uppfattar jag det här, Mr. Nobody i titeln.
Jag undrar, du beskrev där en liten stad i Uralbergen. Alltså, kan du ta oss till den här platsen? Karabash heter det här lilla samhället. Vad är det för en plats?
Det är en ganska typisk plats i Uralområdet eller Sibirien också. Att det är typ en fabrik, i det här fallet en kopparindustri, som allting kretsar kring. Utan den fabriken kanske det inte finns någon stad. Det bor 10 000 människor och det är väldigt miljöförstört. Det sägs att livslängden är väldigt låg på grund av föroreningar och dålig luft och dålig livskvalitet. Och den här Pasha då, Pavel Talankin, är ju en udda figur på det sättet att med de intressena han har för en slags modernt öppet samhälle och en idé om att de här barnen på skolan ska kunna utvecklas, så kan man tänka sig att han är en sån som skulle ha lämnat stan för länge sedan. Det är inte en miljö som uppmuntrar den sortens personer, men han är ändå kvar, vilket gör det hela så intressant.
Han filmar en massa på skolan, han är ansvarig för att sätta ihop olika högtidsevenemang och avslutningar och skolfester och sånt och göra olika projekt med eleverna.
Och skolfoton och all typ av dokumentation. Det är inte säkert att man har bestämt att vi måste ha en sån här funktion, men plötsligt hade man en sån person på skolan som var bra på allt det här och så kanske det föll sig naturligt att han bara fortsatte göra det och alla tyckte om det.
Men sen så händer det någonting.
Ja, 24 februari då när Ryssland går in och startar det här stora kriget mot Ukraina och hur det förändrar hela det ryska samhället, går in i minsta lilla nervsystem, in i de här lokala skolorna i småstäder ute i provinserna. Och det drabbar ju då även Pasha och hans idéer, och det kommer massa dekret, förstår man när man ser filmen, till lärarkollektivet om hur de ska prata med eleverna, vad de ska berätta och hur de ska undervisa. Och han blir ju rätt knäckt, och det tar ju faktiskt en tredjedel av filmen, ungefär en halvtimme av filmen, innan han kommer på eller får förslag utifrån att det här skulle han kunna dokumentera och använda. Mm. Innan dess är han ju lite förvirrad och undrar, det finns ingen plats för mig här.
Han blir plötsligt den som ska dokumentera att skolan följer de nya direktiven att undervisa på ett mer patriotiskt vis.
Och det är ju det han inte vill. Och i ett skede i filmen säger han upp sig. Men när han får det här förslaget utomlands ifrån att faktiskt dokumentera för omvärlden vad det är som händer in i Ryssland på en sån här liten skola, då tar han tillbaka sin tjänst och kommer tillbaka. Så han jobbar så att säga på ett dubbla plan. Å ena sidan så uppfyller han det här för skolan att visa upp, titta vad duktiga vi är, vi gör allt som staten och Putin-systemet ber oss om. Å andra sidan så dokumenterar han också för folk utanför Ryssland. Titta här, det är så här
Ryssland nu indoktrinerar sina skolbarn för att bli lydiga medborgare och i framtiden kanske till och med soldater.
Precis, han vallraffar liksom på sitt eget jobb. Det är väldigt effektivt måste jag säga. Alltså, för att man tänker, vi har sett intervjuer och ni korrespondenter gör intervjuer, försöker intervjua då människor i Ryssland och ställa frågor om kriget och sådär. Och det låter på ett sätt, men sen så får man då i den här filmen följa hur skolans lärare då beter sig när de är omedvetna om att det här kommer visas i något helt annat sammanhang. Och de berättar och är ganska stolta över sitt jobb och hur de lyckas med de här, i den här nya ordningen på något sätt, eller hur?
Hela stan rycks ju med, inte bara skolan. Man ser också bilkorteger som hyllar Rysslands framgångar på slagfältet och människor som på något sätt finner en gemenskap i det här. Nu är vi i krig och nu ska vi bekämpa omvärlden. Och han fångar ju liksom hela den här masspsykosen av att alla tycker att de gör någonting gott. Och man ska säga också att det här är ju långt ifrån bara den här lilla staden. Det här försiggår ju över hela Ryssland då, stora som små städer, skolor överallt. Och också i annan typ av material. Jag har nyligen sett exempel på tecknade serier där man då hyllar till exempel det som vi betraktar som krigsförbrytare, ryska befälhavare i Butcha i Ukraina som anklagas för tortyr, våldtäkter och mord på ukrainska civila. De lyfts fram som seriehjältefigurer i publikationer som antingen ligger på internet och sprids på det sättet eller ibland trycks och skickas ut till skolbarn. Det finns någon sån tidning med tecknade serier om ryska soldater som gör fantastiska stordåd som har gått ut i över 500 000 i upplaga runt om i Ryssland till ungdomar och skolor.
Det blir en väldigt stark skildring av det som, jag menar, som inte bara är sant i Ryssland idag utan var som helst. Alltså barns utsatthet för påverkan och propaganda, alltså hur skolan på något sätt är en färdig struktur som går att kidnappa på det här sättet. De ska hålla parader och det är liksom det startas någon sorts ny så här pionjärrörelse 100 år efter den första som startades i Sovjet där barn ska ha baskrar och fostras i någon sorts patriotisk anda och det eskalerar ganska fort i filmen också när kriget har pågått ett tag. Det tar sig in i också det här lilla samhället, alltså elevers storebröder mobiliseras, gamla elever som Pasha har följt under hela deras skoltid åker plötsligt till Ukraina och han är kvar och reflekterar över vad som händer med dem. Vad tycker du är det starkaste med den här filmen?
Jag tänker ju på att det här kriget har ju pågått sedan 2014 och man kan ju ana att Pasha hela tiden har jobbat som någon slags underjordisk motståndsrörelse i det här samhället och i systemet och försökt locka till sig barnen att tänka på andra saker, få andra värderingar. Han har haft det här rummet som en slags fristad där elever har kunnat komma och göra saker ihop med honom genom åren. Och så kommer det här 24 februari 2022 och en helt ny verklighet och han kan inte längre vara den här motvikten. Man ser den här uppgivenheten att barnen vågar inte längre komma till honom för att han har blivit en farlig person att vara nära för att nu är det så mycket som står på spel och de får hela tiden höra att nu är det här som gäller och han står så tydligt för någonting annat. Så även om de gillar honom så märker man att det blir mer och mer ödsligt kring honom för att alla drar sig undan för att det här just nu är samhället inne i ett annat skede. Och han har inte längre den här möjligheten att vara motvikten.
Jag tänkte vi skulle lyssna på en scen där Pasha alltså då är ombedd att filma en lärarinna som ska tala till klassen. Och hon säger då någonting i stil med att vi måste alla nu stötta vår armé. Och innan han börjar filma så säger han till eleverna: det här som hon säger nu, det har hon tvingats att säga. Och barnen skrattar och undrar, vad är det som pågår? Kan du blinka några gånger om du har tvingats? Vi kan lyssna hur det låter.
Так. Нет, не выпадет. Потому что вам Евгения Владимировна будет говорить, она будет.
Ja, de säger så här, blinka två gånger om du har blivit tvingad. Och läraren vill liksom att han ska ta om och så att det ska bli bra. Alltså, vad är det han tar för risker, Pasha? Det tycker jag är lite svårt att förstå och värdera här.
Jag tror att det här materialet som bara är rent dokumenterande, så här gör skolan, det är inte riskabelt. Det hade han nog kunnat låta ligga framme hur som helst, och om någon hade hittat det så hade det bara varit hans jobb att visa upp att så här gör skolan och gör sin patriotiska plikt i det här nya läget och den stränga politiska kulturen. Det som han tar risken med är ju de här videodagböckerna när han sitter och pratar fritt inför kameran. Han har också en konversation i filmen med sin mamma där han ju är extremt upprörd över kriget, att det är orättfärdigt och att Putin, han säger inte hans namn, men man förstår att han borde sätta sig någonstans och bara hålla tyst i ett hörn och inte göra allt det här för han förstör landet. Alltså det är ju enormt farliga saker. De där sakerna vill han förstås inte att någon fel struktur i samhället ska komma över.
Hans mamma jobbar alltså, hon jobbar på biblioteket i skolan, så att de är på samma arbetsplats och mamman säger saker i stil med de håller på och krigar ute i världen och alla älskar att skjuta på varandra och vårt folk har alltid varit med i alla krig. Så där är det bara, det är ingenting att bry sig om ungefär, det är liksom eländes elände bara.
Och de är ju rätt upprörda på varandra, alltså att han tycker att hon inte riktigt förstår hur det här förstör Ryssland inifrån som han ser det. Och hon tycker att han är obetänksam och beter sig farligt. Och de verkar ju gilla varandra väldigt mycket, men där är det ju en öppen konflikt i filmen. Sen är det klart att det är farligt att han har de här kontakterna under arbetets gång med utlandet och säkert får en del förslag och instruktioner på: vi vill gärna ha material om det här, kan du filma det här och så. Och den kontakten måste ju ha varit något att hålla hemlig och se till att den inte kommer ut.
Och när han då tar på sig det här uppdraget att vara med och skapa den här dokumentärfilmen som då ska smugglas ut, då fattar han ju också beslutet att han kommer att lämna Ryssland. Den som han kommunicerar med där på någon sorts krypterad app då säger ju till honom: jag tror att det här du har gjort kommer att få en stor påverkan. Tror du att det stämmer, Fredrik Wahlström?
Jag tror att det kan ha en påverkan i den meningen att vi inte behöver ha brottstycken och små fragment av bevis av hur Ryssland har förändrats i grunden inifrån, utan här har vi en väldigt stark berättelse. Men den berättelsen har ju större inverkan på omvärlden. I Ryssland tror jag att många människor som ser den skulle tycka att, ja, vad är problemet? Det är väl precis så här vi ska undervisa i skolorna. Det har ju gått så långt in i samhällskroppen att för många ryssar är det här bara bekräftelsen på att skolan gör rätt, staten har rätt, Putinsystemet är det bästa tänkbara. Så i den meningen så skulle det här inte vara något chockerande avslöjande för många ryssar.
Tack så mycket, Fredrik Wahlström. Och filmen Mr. Nobody Against Putin har alltså svensk biopremiär på fredag. Och nu har det blivit dags för den andra delen i P1-kulturs programserie Da Vinci avkodad, där Cecilia Blomberg gör nedslag i renässansgeniet Leonardo da Vincis viktigaste verk. Och idag handlar det om ett av de absolut mest kända, nattvarden, som målades direkt på väggen i matsalen i ett kloster i Milano.
Det här är ett av de här konstverken som man kan göra karikatyrer av och alla vet vad man menar.
Det här är Martin Olin, konsthistoriker och chef för samlingarna på Nationalmuseum.
Det sitter 13 personer vid ett bord. Alla sitter på bortre sidan av bordet och i mitten sitter Jesus och han har händerna utslagna och ser nedstämd ut. Bakom honom är det tre fönster och ett starkt och ganska betonat sånt här centralperspektiv gör att det finns ett väldigt sug in i bilden. Den är helt symmetriskt arrangerad. Takbjälkarna och öppningarna i rummet här gör alla att man har en känsla av att det är verkligen ett hål i muren och att det liksom försvinner ut i bakgrunden.
Leonardos nattvarden kallas också för den sista måltiden. Det laddade ögonblick då Jesus samlat sina 12 lärjungar runt matbordet för att berätta att en av dem kommer att förråda honom senare samma kväll.
För att kunna komponera grupper i historiska målningar måste du först noga lära dig perspektivet och i hjärtat känna objektens alla former och delar. Du måste ständigt, medan du arbetar, observera, notera och begrunda människornas beteende. Notera hur de talar, grälar, skrattar eller slåss inbördes. Ur Leonardo da Vincis anteckningsböcker.
Det här är verkligen ett portalverk i högrenässansen, det vill säga den här idealet att det är verkligen tredimensionella kroppar som befinner sig i en slags koreograferad iscensättning där illusionen är övertygande men också den psykologiska uttrycket övertygar med ansiktsuttryck, gester, hur gestalterna är relaterar till varandra och reagerar på varandra. De har verkligen försökt göra dem som om de var kastade som 12 skådespelare med olika roller.
Nattvarden är en beställning av Ludovico Sforza. Han är nu officiell hertig av Milano och för att markera sin nya ställning manifesterar han det med offentliga konstverk. Med i planen finns också att bygga ett mausoleum till sig själv och sin familj. Och valet faller på den lilla klosterkyrkan Santa Maria della Grazie i hjärtat av Milano. 1495 går uppdraget till Leonardo da Vinci att göra en väggmålning i klostrets refektorium, alltså munkarnas matsal. Det är ett vanligt motiv i den miljön, så inget konstigt med det, men Leonardo tar det till en ny nivå.
Ja, men om man backar 100 år så kan man ju säga så räcker det att man visar 12 lärjungar som sitter i precis likadana draperingar. Men här är det som att de är individualiserade gestalter och man kunde se på ansiktsuttrycken innan den här målningen började brytas ner väldigt specifikt. Hur de här 12 apostlarna reagerade på den här chockartade uppgiften.
Målningen är enorm. 4,6 meter hög och 8,8 meter bred. Och Leonardo da Vinci experimenterar inte bara med perspektiv och psykologisk gestaltning, utan även med själva målningstekniken. Han vill göra en väggmålning där han precis som på en vanlig duk eller panå lägger på lager efter lager av färg för att skapa de suddiga, upplösta konturer han eftersträvar, det som kallas för sfumato-teknik. Leonardo är en mästare på det. Hans arbete sker delvis också inför publik. En präst vittnar om hur Leonardo vissa dagar jobbar intensivt från morgon till sen kväll. Andra dagar sitter han framför sitt verk länge och begrundar det han hittills åstadkommit för att sedan bättra på någon liten detalj. Tanken är god. Valet av teknik är katastrofal.
Det klassiska sättet att göra väggmålningar i Toscana på 1400-talet, det var att måla fresk. Det vill säga att man målar med kalkfärg på blöt kalkputs. Och när det sen torkar så blir färgpigmenten en del av muren De blir verkligen inkapslade i sten. Och det här är väldigt hållbart. Men det här Leonardos nya vision av måleriet med de här noggrant utformade ansiktena, med de här oskarpa konturerna, med fördrivningar för att skapa tredimensionalitet. Det är svårt att göra i fresk. Så att han målade i olja och äggtempera på mur. Och då är det så att den här muren hade någon slags fuktproblem. Och ganska snart så började det ramla av bitar helt enkelt. Redan på 1510-talet så började flagnader ramla av bitar. Och sen har man då målat på och försökt konservera på olika sätt sedan dess.
Hur har förfallet pågått genom seklerna?
De som har kommit hit för att rädda målningen då har naturligtvis försökt ta fram så mycket som det går av Leonardos måleri. Men när det inte har gått så har man helt enkelt målat på så att det ska se ut som hela figurer med hela ansikten. Och ibland har det inte funnits tillräckligt med information, och ibland kanske den som har målat inte var så skicklig. Så att vissa ansiktsuttryck har blivit helt förändrade. I vissa fall är det någon apostel som har sett ut som en gammal gubbe men som i själva verket var en ung man. Ibland är det en profil som har förändrats till en halvprofil. Så att bilderna, om man tittar på gamla kopparstickor, så kan de se annorlunda ut än hur målningen ser ut idag. Det gjordes en enormt tidskrävande och komplicerad konservering från slutet av 1900-talet som pågick i många, många år. Där man försökte avlägsna då all tidigare påmålning. Men sen måste man ändå retuschera, fylla i lite med filomani med akvarell för att det ska se enhetligt ut. Att det sitter ihop i alla fall visuellt. Men fruktansvärd utmaning var ju att påmålningarna, de satt på jättebra. Medan då det ursprungliga färgskiktet satt jättelöst på muren.
Och vad är åsikten idag om restaureringen?
Ja, men att man gjorde väl så gott man kunde, men att det är liksom ett sorgligt fall som aldrig kommer att kunna bli bra.
Men om man då tillhör de få utvalda som lyckas få en plats och möjlighet att se den här målningen, för det är ju ett väldigt begränsat antal som får komma in och se originalet. Vad är det man möter då? Möter man egentligen ett verk av Leonardo da Vinci?
Man möter skuggan av ett verk av Leonardo da Vinci, men det finns ett sug i rummet, det här perspektivet och känslan av djup i den här scenen, det finns kvar. Så att många vittnar ju om att det ändå är en väldigt stark upplevelse att vara där. Och hur mycket det är konstverket och hur mycket det är känslan av att få äntligen komma in, det är svårt att veta.
Ni har lyssnat på Da Vinci avkodad om väggmålningen Nattvarden med konsthistorikern Martin Olin. Uppläsare är Ulf Nyström, producent Fredrik Wadström. Jag heter Cecilia Blomberg. Fler avsnitt om Leonardo da Vincis verk och liv hittar ni i appen Sveriges Radio Play. Och kom ihåg, han heter Leonardo. Da Vinci är inte ett efternamn. Vinci är platsen han kom ifrån.
Och i P1 Kultur imorgon fortsätter programserien Da Vinci avkodad. Då ska vi få bekanta oss med en annan klassisk Leonardo, cirkeln med den vitruvianske mannen. P1 Kultur är slut för idag. Om ni kom in mitt i och har missat något ur dagens program, så gå in i SR Play, vår app, och lyssna från start. Vi har ju pratat om Miranda Julys roman Alla fyra som kommer på svenska i veckan. Bland annat den här gruppchattande sex-, dans- och hormonsensationen i bokform som har vänt upp och ner på många kvinnliga läsares tankar, inte minst om tvåsamhet, kärlek och meningen med tillvaron i stort. Och vi lyssnar lite till på författaren själv. Så här sa Miranda July i New York Times-podden Modern Life om hur hon inspirerades att skriva boken Alla fyra.
Me and my friend Isabel, who the book is dedicated to, we would meet once a week and eat and talk about the idea that we were always changing. And that we were, that was just a biological truth, that we were actually pretty different at different times of the month. And that we were kind of putting on an act of sameness and in a way kind of boringness. To basically make men feel safe and to make sure that we were trusted, as if change is somehow the same as being deceitful or untrustworthy, you know, as if the only way you can prove that you're like an upstanding person is by being like a rigid, solid, unchanging monument.
Ja, samtal med en kompis som inspirerade alltså Miranda July i P1-kultur som producerades av Henrik Arvidsson. Ljudtekniker var Brady Jovier. Tella Jonsson heter jag. Tack så länge. Hej då.
Kulturredaktionen tillbaka lite senare idag klockan 13 med ett nytt avsnitt av P1-kultur. Det är kort vecka. Det är Sveriges nationaldag på fredag.
Den 6 juni år 1893 hålls ett högtidligt firande på Skansen i Stockholm till minne av dagen då Gustav Vasa blev kung. Det här är startskottet till den svenska nationaldagen. Men det är inte bara nationaldagen som föds den här dagen. Samtidigt, fast i den lilla orten Jularbo i Kopparbergs län, föds en man som ska bli Sveriges första musikidol. På nationaldagsmorgonen i P1 pratar vi om dragspelskungen Kalle Jularbo och om hur dragspelet blev Sveriges mest älskade och hatade instrument. Lyssna klockan 8-9:30 på morgonen i P1 Sveriges Radio.
Så svenskt ett hatkärleksfullt förhållande till dragspelet. Mer om detta alltså på fredag mellan klockan 8-9:30 här i P1. Nu är klockan 4, nyheter.
Här är Ekot. I USA har president Trump beslutat att utreda sin föregångare Joe Biden och om det genomfördes en konspiration för att dölja hur Bidens mentala hälsa försämrades under hans tid som president och om vissa besluten som Biden fattade kan vara ogiltiga. Trump meddelade i natt också att USA inför reseförbud från måndag för medborgare i 12 länder, bland andra Iran, Somalia och Afghanistan. USA ska inte heller längre utfärda visum för utländska studenter vid Harvard-universitetet, som Trump menar inte längre är en lämplig plats för utländska forskare och studenter. Sveriges största rättegång hittills, Lundinmålet, går nu in på sitt sista år och advokatnoterna är uppe över 400 miljoner. Målet gäller medhjälp till grovt folkrättsbrott i Sudan när Lundin letade olja där. Advokat Torgny Wetterberg försvarar Ian Lundin.
Ja, det är obegripligt att det här pågår och att de inte lägger ner.
I ett år och 9 månader har Lundinmålet avhandlats i Stockholms tingsrätt. Ian Lundin och Alex Schneider, som var högst ansvariga för bolaget Lundin Oil, misstänks mot sitt nekande för medhjälp till grovt folkrättsbrott. Det här efter att bolaget letat olja i Sudan under en period runt millennieskiftet, då landets regim, enligt åtalet, lät fördriva och döda civila för att underlätta företagets verksamhet. Nu återstår närmare ett år i rättegångssalen. Percy Bratt, ett av 4 målsägarbiträden, menar att processen måste få ta tid.
Det är 32 målsäganden som måste få berätta sina historier. Det är klart motiverat och viktigt att all den här omfattande utredningen läggs fram. Och då kommer det ta så här lång tid som det gör i det här målet.
Sa målsägandebiträdet Percy Bratt. Reporter Carl B. Andersson. Det här var Ekots nyheter.
P1, Sveriges Radio.
I en dryg halvtimme nu, en repris från igår förmiddag, förmiddag med.
Visst händer det att du hör en röst i telefonen som du direkt känner sympati för. Eller kanske en programledare i radion som du gillar eller inte gillar, mer eller mindre bara baserat på rösten du hör. En människas röst har länge sett som unik och som en del i ens identitet. Men nu kan ju AI kopiera min röst, så då kanske min röst inte är lika unik längre. Idag handlar programmet om den mänskliga rösten och vad den kan berätta om hur vi mår och känner. Det här är Förmiddag med mig, Nicke Nordmark. Idag gästas jag av Glaucia Lais Salomao, tal- och röstforskare vid institutionen för lingvistik vid Stockholms universitet. Välkommen!
Tack så mycket!
Och professor Sten Ternström, professor vid KTH som länge forskat om så kallade röstkartor. Välkommen du också!
Tackar!
Alltså jag känner mig ju lite nervös nu för att ni ska sitta och lyssna på min röst och komma med någon jobbig analys av den. Får jag bara fråga, vad kommer ni att registrera av min röst under programmets gång, Sten?
Jag tror att om du talar riktigt bra så kommer inte jag att tänka på din röst överhuvudtaget. Utan det är ju först om det är någonting som strular som man lägger märke till det.
Nej, jag får försöka skärpa mig och vara liksom stringent hela vägen då, med andra ord. Glaucia, vad tror du att du kommer att lägga märke till?
Ja, jag håller med. Sten, vi kommer att nästan tänka på vad du säger om din röst låter bekväm och bra.
Okej, vi får se. I slutet av programmet så ska jag fråga om ni har lagt märke till någonting då. Men till att börja med, ni har ju båda ägnat en stor del av ert yrkesliv åt rösten. Vad är det som fascinerar med rösten, Sten?
Det är ju att den hänger så väldigt mycket ihop med hela kroppen och att vi styr rösten med hjärnan och att vi lär oss prata väldigt tidigt så att vi är väldigt bra på att prata. Det är ju vår viktigaste kommunikationskanal.
Mm. Glaucia, vad säger du? Vad fascinerar dig?
Just det att rösten speglar vem vi är och vad vi känner, och det är mycket tack att hela hörselsystemet i princip beror på hur våra kroppsliga strukturer funkar. Mm. Och samtidigt är det en blandning mellan olika fysiologiska faktorer och alla kulturella bakgrunder som vi har med oss.
Det är jättespännande. Det ska vi gå vidare och prata om alldeles strax med dig, Glaucia. Men jag vill först bara fråga också, vad är egentligen en röst som ni ser? Alltså, vad består en röst av för komponenter, Sten?
Ja, jag är ju uppfostrad som ingenjör, så att jag vill gärna betrakta rösten som en maskin. Och den består egentligen av då två små stämband som sitter högst upp i luftstrupen. Och när vi pressar ihop dem och trycker på med luften så låter det ungefär som sådär. Om man skulle ta loss huvudet på mig.
Ja, just det. Okej.
Men, och sen har vi då ett hålrum utanför ansatsröret som då ändrar på de här ljuden. Nu tog jag med händerna framför för att jag göra förstår. En modell av rösten. Men
det är en fascinerande maskin, det får man ju ändå säga.
Ja.
Ja. Glaucia, hur skulle du förklara det? Vad är en röst för någonting?
Men rösten är fenomenen en ljud som produceras under styr av hjärnan. Mm. Och en blandning av struktur i hjärnan som är mer primära i historien och evolutionär synpunkter och mer avancerad. Så vår röst när speglar känslor är den här mer primära del av hjärnan som styr, och det integreras i tal, i artikel, i språkljud när vi talar. Mm. Så är det en blandning mellan två olika koder, skulle jag säga.
Ja. Och jag tänker att vi ska gå vidare och prata med dig, Glaucia. Du är röstforskare och har intresserat dig för rösten i relation till olika känslolägen. På vilket sätt berättar rösten vad vi känner?
Som jag säger, det här, vi har dessa två olika koder. En som är verbalt och andra om de ord som vi väljer att använda. Samt hur vi konstruerar meningar och längre yttrande. Och den består på den grundnivå på korta tal, ljud, vokaler, konsonanter och så skapbyggda ord. Och den här koden är i grunden kulturellt bestämd och godtycklig. Så det finns inga samband mellan ordet bord och självobjektet bord. Det heter så eftersom vi lär oss ordet från vuxna när vi är barn, och då kallar det för bord, och vi lär i vår tur våra barn det också sett för språk vidare. Mm. Men den andra koden som finns där också är en icke-verbal till sin natur och handlar om talisk, talets musikaliska dimension. Och dessa sträcker sig över hela sekvenser av korta ljud. Precis som i musik använder sig denna kod av variation i tonhöjd, melodin, intensitet eller volym, längden på olika konsonanter och vokaler vid uttal. Och det här påverkas talets hastighet och rytm. Precis. Också röstkvalitet. Och i talets musikaliska dimensionen finns det faktiskt ett samband mellan hur vi uttrycker känslor.
Ja.
I sådana fall använder vi inte ord, men själva känslorna vi uttrycker, så de speglar känslor ungefär som i spegel.
Precis.
Vår röst kan få till exempel mer volym när känslorna är starka,
ja,
och blir låg, inte starka alls, när vi känner oss blyga kanske.
Ja.
Till och med så låg att vi knappt vågar andas, och om vi helst inte blir märkad alls. Så det finns dessa olika typer av koden som står tillsammans.
Just det. Men om jag frågar så här då. Orden är det ena som har betydelse, och sen har vi liksom tonfall, volym och melodi. Hur viktiga är de här tonfallen och volymen och melodin för liksom mottagarens tolkning?
Denna dimension har en avgörande betydelse. Det här tonfall, rytm, betoning, den tillför ett extra lager i mening till det vi ser.